Välkomna till ett nytt avsnitt av Ekots lördagsintervju som den här veckan låter lite annorlunda. Istället för att fråga ut en makthavare så har vi samlat fyra gäster för att blicka in i det politiska året 2026. Erika Mårtensson heter jag. Välkomna! Programmet spelas in fredag den 2 januari och fyra gäster har vi med oss idag. Här i studion i Stockholm sitter Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet och jobbar numera med hållbarhetsfrågor som konsult på Milton. Vi har Arvid Hallén här, programansvarig för den konservativa tankesmedjan Oikos som står nära Sverigedemokraterna, och Daniel Suonen, socialdemokrat och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. Och från en studio i Visby har vi med oss Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet som är obunden moderat. Varmt välkomna allihopa.
Tack så mycket.
Tack. Tack.
Jag tänkte att vi ska börja med några snabbfrågor för att ta tempen på er lite grann. Och nu är det superkorta svar som gäller, typ en mening eller kanske bara ett ord. Och så går vi helt enkelt varvet runt. Vi börjar med frågan, vad heter Sveriges statsminister om ett år? Maria Wetterstrand.
Om de har lyckats förhandla färdigt, Magdalena Andersson.
Daniel Suonen.
Magdalena Andersson.
Arvid Hallén.
Ulf Kristersson.
Tove Livendal.
Ulf Kristersson.
Idag så sitter det åtta partier i riksdagen. Hur många kommer det att vara efter valet? Maria Wetterstrand.
Åtta.
Daniel Suonen.
Sju.
Och vilket åker ut?
Liberalerna.
Arvid Hallén.
Sju. Liberalerna åker ut.
Tove Livendal.
Jag tror också sju, och jag tror att Liberalerna åker ut.
Och sista snabbfrågan då. Vilket parti kommer att tappa flest röster och vilket parti kommer att få flest nya väljare? Maria Wetterstrand.
Moderaterna kommer att tappa mest. Sverigedemokraterna kommer att få flest nya väljare.
Daniel Suonen.
Jag tror också Moderaterna kommer tappa mest och S eller SD kommer vinna mest. Det kommer vara ganska jämnt, tror jag.
Arvid.
Jag tror att Liberalerna kommer tappa mest och att SD ökar mest.
Och Tove Livendal.
Ja, alltså i relation till hur de är nu så tror jag att Liberalerna kommer att tappa mest och att Socialdemokraterna kommer att få flest nya väljare.
Bra, då går vi över till att prata lite om vilka valfrågor som kommer att få stor plats och vad det egentligen spelar för roll. I en undersökning som Indikator har gjort på uppdrag av Ekot så fick väljarna svara på vilka frågor som de tycker får för lite uppmärksamhet. Och den frågan som hamnar i topp då, det är sjukvården. 35% av de tillfrågade svarade att det var just sjukvården som det pratas alldeles för lite om. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap och leder valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Och han säger så här om resultatet, att sjukvården då enligt väljarna får för lite uppmärksamhet. Han säger att det bekräftar det han och hans forskarkollegor såg när de analyserade förra valet 2022.
Mediedagordningen handlade väldigt mycket mindre om sjukvård och skola än vad väljarna tyckte var viktigt. Väljarna ville prata om det här. Väljarna ville att valrörelsen skulle handla om de frågorna. Men mer i medierna blev det en annan valrörelse än vad väljarna ville ha. Och det har vi inte sett tidigare, den typen av stora skillnader mellan mediernas valrörelse, dagordning och väljarnas.
Daniel Suonen, vad säger du? Håller du med? Får sjukvården för lite uppmärksamhet i debatten?
Ja, och på den där listan som ni presenterar så är det ju flera välfärdsfrågor, klassiska vänsterfrågor. Så att jag skulle säga att det här är ett uttryck för att Socialdemokraterna är usla på att driva sina egna frågor och sin egen opinionsbildning. De borgerliga partierna är mycket mer skickliga, och inte minst Sverigedemokraterna, på att sätta sina frågor på agendan med sin, liksom, sin inriktning, sin ingång. Så det här är lystring, och Magdalena Andersson vill vinna, som jag och Maria tror, blir statsminister, då måste de sätta sina frågor på dagordningen, och det bygger på att man har egna förslag.
Vad säger du, Tove Livendal? Pratas det för lite sjukvård i debatten?
Jag tror att det beror på hur man ställer frågorna, därför att det är klart att av de saker som har legat på bordet de senaste åren så finns det ju inga frågor som egentligen som har varit oviktiga. Och när man får frågan vad skulle man önska att det pratades mer om, så tror jag att då är det naturligt att sjukvård kommer upp där, för att det är en fråga som alla på något sätt har en rätt existentiell relation till. Sen är det ju så att när sjukvårdsfrågan väl kommer upp, då blir politikerna, nu ska jag inte säga något elakt här, men de låtsas alltid som att mer pengar är svaret. Men Sverige är liksom bland de högsta i EU när vi, vad vi lägger på sjukvård. Så att, och vi har en dålig organisering, vi har ett system som inte har höjt sin produktivitet och som är ganska ineffektivt. Och ändå låtsas man att det är pengar som ska lösa det. Så att det är också det att när välfrågan kommer upp så finns det inte så många politiker som orkar diskutera frågans komplexitet, utan då blir det också ganska enkla svar.
För sjukvården är ju ändå den fråga som väljarna tycker är allra viktigaste, kan man säga, i flera av de senaste mätningarna. Maria Wetterstrand, tror du att vården kommer att få liksom den plats som motsvarar väljarnas åsikt i den här valrörelsen?
Det tvivlar jag på, och det beror ju på flera saker, men en anledning är ju att vården i huvudsak styrs regionalt i Sverige, och det gör ju att de nationella politiker som är de företrädare vi ser i media i huvudsak, de är inte ansvariga för sjukvården annat än via vissa riktade budgetsatsningar kanske som de kan göra för att vinna väljare i några specifika grupper som man har valt ut. Så det är väl en sak. Men det gör ju också, det får ju till följd att det är svårare också att peka ut en tydlig motståndare som ansvarig för allting som är eländigt i vården, eftersom vården styrs av olika politiska majoriteter i olika regioner runt omkring i Sverige. Så den blir inte heller på samma sätt en tydlig blockfråga som det kan bli med frågor som är enbart på nationell nivå, så att säga.
Gör det att det blir väl knepigt för partierna att hantera den här frågan?
Den blir ju svårare att hantera, och det är ju också så att de nationella politikerna oftast inte är expert på sjukvårdsfrågor, eftersom det inte är de som huvudsak hanterar dem. Då skulle man ju behöva ifrån media se till att få in de regionala politikerna, som faktiskt är de som ansvarar för sjukvårdsfrågorna mer i detalj, och få in dem i debatten och få dem att debattera med varandra hur de här frågorna ska styras. Och då är det helt andra representanter.
Arvid Hallén, vad tror du att sjukvården kommer få för utrymme i år i vårt valrörelse?
Ja, mindre än det borde. För det är precis som Maria Wetterstrand säger, att de politiker som är ansvariga för de här frågorna, det är inte de som konfronteras med frågorna av medierna, av väljarna. Det är ett stort demokratiskt problem som grundar sig på djupa konstitutionella problem. Det vill säga att vi har val till riksdag och till kommuner och regioner samtidigt. Så att kommunfrågorna och välfärdsfrågorna, de försvinner bort. De distraheras bort i våra riksdagsval. Enda sättet att hantera på det här, enda sättet att lösa problemet, det är att förskjuta de kommunala och regionala valen 2 år. Då skulle vi kunna lösa det här. Men det ligger ju inte direkt i korten i närtid, om man säger så.
Om man tittar på andra viktiga frågor på andra och tredje plats, lite beroende på vilken undersökning man tittar på då, när väljarna då får lista vilka frågor de tycker är viktiga, så kommer lag och ordning. Och efter det så har vi invandring och integration, klimatet, skolan och så Sveriges ekonomi. Och statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson, han säger att vilka frågor som får mest uppmärksamhet kan avgöra valet.
Moderna valrörelser är ju en agendakamp, så att beroende på vilken av de här frågorna kommer stå högt på dagordningen och pratas mycket om, det kommer ju avgöra valet. För det finns så tydliga, väljarna tycker, har väldigt tydliga uppfattningar om vilka partier som har bra politik på de här områdena. Om miljö, sjukvård kommer pratas mycket om i valrörelsen och vara viktig för väljarna då. Då vinner den röda sidan. Och om det är migrationsfrågor, brottsbekämpning, den typen av frågor, då vinner den blå sidan. Så att det är väldigt mycket nu en kamp om vilka frågor som ska toppa dagordningen i samband med valet.
Maria Wetterstrand, hur gör man som parti för att styra en valrörelse att handla om de frågor som man vet att man tjänar på att prata om?
Det är ju ganska svårt, men det man försöker göra är ju att man lägger fram förslag på de områdena som de andra måste respondera på ett eller annat sätt. Och lyckas man inte med det, då kommer man inte heller få upp frågorna på dagordningen. Det är ju verkligen sant som Henrik Ekengren Oskarsson säger här, att när miljöfrågorna till exempel är i fokus, då kan en del miljöpartister bli oroliga. Så här, pratar alla partier miljö, då kanske inte folk röstar på oss. Men det är verkligen inte så, utan pratas det miljö, då får Miljöpartiet mera röster. Så är det. Därför är det ju också väldigt viktigt att de här frågorna görs politiska. För det är det som är nyckeln. De måste uppfattas som politiska frågor. Det kan inte bara vara att de är intressanta i största allmänhet, utan det måste finnas en tydlig politisk konfliktlinje kring frågorna. Annars kommer de inte upp på agenda.
Konfliktlinje alltså, det är viktigt.
Ja, man måste, och då kan man ju skapa det genom att lägga fram ett tydligt förslag som de andra måste förhålla sig till. Då skapar man också en tydlig konfliktlinje där väljarna kan förhålla sig till.
Mm. Arvid Hallén, invandring har ju varit Sverigedemokraternas viktigaste fråga under många år. Men nu är det ju många andra partier som är ganska överens på den punkten. Hur ska SD kunna utmärka sig framöver?
Jag tror att det är viktigt att se att det rödgröna laget är ju inte enigt i de här frågorna. Socialdemokraterna, de försöker lägga sig relativt nära Tidöpartierna. Och så vill man inte prata om att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet håller ju inte alls med om de här skärpningen av den här politiken. Så där kan det fortfarande finnas en ganska tydlig konfliktlinje. Det är en linje som Socialdemokraterna försöker tona ned. Det här gäller också kriminalpolitiken. Och det här tror jag är något som de blågula högerpartierna kommer att trycka hårdare på.
Men då handlar det mer om att Sverigedemokraterna ska peka på att ja, men titta, ni är ju inte överens. Men vad kan de själva lyfta fram som sin liksom paradgren?
Ja, alltså Sverigedemokraterna, de vill ju börja prata mer och mer, inte bara om begränsad invandring utan om återvandring. Och det är ju ett ämne som inte liksom riktigt tydligt har konkretiserats. Vad betyder det här? Folk har ganska vaga uppfattningar om vad det här kan innebära. Vi får väl se om de hittar på någonting under det kommande året där de kan komma med skarpa förslag på det här området.
Mm. Daniel Suhonen, Socialdemokraterna, vad vill de inte prata om i den här valrörelsen?
Vi kommer ju komma in på regeringsfrågan och det senare, men jag tänker att det sossarna vill prata om är väl egentligen förra valets kärnfrågor, alltså ekonomin. Och där känner vi att det finns väldigt stora frågetecken liksom vart den går. Vi har hög arbetslöshet, vi har väldigt många medborgare som har känt av på ett jäkligt djupt sätt och allvarligt sätt väldigt hårda tider. Och det har ju varit egentligen kärnan i att opinionsläget har sett ut som att regeringssidan ligger under och oppositionen ligger över. Och nu, ja, jag tittade själv på min egen skatteberäkning och liksom, det kommer ju bli reella förbättringar för medborgarna via skatter och reallöneökningar. Så att jag tror att det kommer bli mycket jämnare.
Men var det riktigt besvärligt för Socialdemokraterna? Vad vill de inte prata om? För då vet de att de förlorar dem.
Nej, men det är ju regeringsfrågan. Jag tror att svagheten är det här att sätter man upp liksom det rödgröna gänget mot Tidösidan så ser ju och är de rödgröna mer splittrade, inte minst då, ja, men på flera ledder. Men inte minst om man tar en sån fråga som jag tycker är viktig, friskolefrågan, att reglera dem. Jag menar, hur får man ihop det med Centern? Hur får man ihop Centerns ekonomiska politik med Vänsterpartiet? Så båda de här partierna ser ut att behövas i ett underlag. Och detta har inte Socialdemokraterna just nu ett svar på. Och jag tror att det är ett problem. Det kanske inte är oöverstigligt därför att svenska folket vet ju sedan 100 år tillbaka att Socialdemokraterna oftast kan regera landet. Det kanske nästan är Socialdemokraternas bästa gren, själva regeringsfähigheten. Problemet blir då om man inte får ihop politiken och en majoritet. Och det, jag tror den här majoritetsfrågan, jag tror att det är avgörande att man har en plan för och kan berätta på ett trovärdigt sätt att på ett antal avgörande punkter, ungefär som Tidösidan gjorde innan valet 2022, så kommer vi få ihop klimatpolitik, välfärdspolitik, vi hittar en reglering för vinster i skolan och sådär. Det är avgörande liksom för att det ska vara ett neutralt utgångsläge för väljarna, att inte Tider ska se samsynkade ut och ett möjligt regeringsalternativ och så ser de andra splittrade ut.
Tove Livendal, för Moderaternas del då, vilken fråga skulle de liksom förlora på om den fick väldigt stor uppmärksamhet i valet?
Bra fråga, men det brukar ju vara så att de frågor där man känner att man inte riktigt vet hur man ska hantera någonting, och det kan ju bero på att man inom sitt lag då, eller i sitt parti har spänningar, så blir det besvärligt. Och där kan man väl säga att här har ju vänstern lyckats väldigt väl med att sätta de borgerliga i en defensiv position när det gäller valfrihet och privata aktörer i välfärden, därför att man har inte vårdat sina reformer i tillräckligt hög takt, så att det finns en massa exempel som man absolut inte vill bli förknippade med, samtidigt som man vet vad inflödet av privata aktörer och pengar också betytt för utvecklingen. Så det här är en knivig fråga för dem, och hittills har de ju intagit en väldigt defensiv position.
Det här är Ekots lördagsintervju som du lyssnar på, ett specialprogram där vi tillsammans med fyra gäster blickar in i det nya politiska året som precis har börjat. Den senaste tiden så har ju debattklimatet fått en hel del uppmärksamhet. I en undersökning som Indikator har gjort på uppdrag av Ekot så säger en klar majoritet av väljarna att de tycker att det politiska samtalet präglas av smutskastning partierna emellan. Och de tycker inte att samtalet är respektfullt. Och det här såg man redan i förra valrörelsen. I valundersökningen från 2022 så sa 86% att de tyckte att det var för mycket partikäbbel i valrörelsen. Statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson säger så här om tonläget i debatten.
Vi ser ju varje dag att det är mycket mycket tråkigt språkbruk mellan partierna och man demoniserar sina motståndare på ett sätt som man inte gjorde tidigare. Ifrågasätter inte bara positioner i sakfrågor utan man ifrågasätter varandras moral. Man berättar att motståndaren ljuger. Man berättar att motståndaren medvetet förstör Sverige. Och den typen av språkbruk. Och det har vi inte sett tidigare på samma sätt. Inte med de här volymerna.
Maria Wetterstrand, du var ju språkrör för Miljöpartiet mellan 2002 och 2011. Sen du var aktiv inom politiken, upplever du att det där har förändrats?
Ja, men det har det ju gjort. Men det som också har förändrats är ju debatten runt omkring. Alltså den diskussion som förs i sociala medier av partisympatisörer eller engagerade människor på den ena eller andra sidan så att säga. Där har det ju också blivit ett mycket, mycket hårdare klimat. Det uttrycks mycket mer hot och hat och så vidare. Så att det är definitivt en helt annan situation att vara politiker idag jämfört med när jag var politiker. Så det är lite både den debatt som förs av de officiella företrädarna för partierna men också det som är runt omkring. Sen tycker jag att journalistiken har försämrats också. Jag tycker att journalistiken kring val är under all kritik, ärligt talat. Partiledardebatter är ju, de styrs ju väldigt mycket av hur journalisterna väljer att lägga upp det. Och det är inte, det befrämjar inte en seriös och respektfull diskussion, tvärtom. Det går ut på att man ska hetsa politikerna mot varandra. Att man ska hitta små saker som man kan liksom visa på skillnader mellan och så ska man försöka sätta dit den ena eller den andra och ge dem utrymme och ge sig på varandra på olika sätt. Alltså jag tycker inte det är seriöst.
Så formatet uppmanar till den här typen
av... Ja, man drar ner varandra i skiten så att säga. Men liksom, man får ingen uppmärksamhet i media om man inte beter sig illa. Och då börjar man bete sig så, för då får man uppmärksamhet. Och då tycker journalisterna att det är det man vill ha också. Och att politikerna bara gör sånt. Och så hakar man på. Så jag vet inte, på något sätt så är det som att man drar ner varandra. Tyvärr.
Arvid Hallén, varför är det så lockande att liksom prata om vad andra gjort dåligt istället för att lyfta fram sina egna ståndpunkter?
Det är väl enklare.
Ja, är det det enkla svaret? Att det är enklare?
Ja, det får man väl säga. Man kan också säga här att det här är ganska komplexa, mångfacetterade frågor. Alltså, de flesta väljare de tycker inte om att politikerna käbblar. Men det är ju i sig inte dåligt att politiker tycker olika. Det är ur ett demokratiskt perspektiv bra att det finns tydliga olika alternativ man kan välja mellan. Alla politikerna ska inte sitta och vara kompisar och tycka exakt samma sak om allting. Om vi tittar på, man kan ju säga att det finns som tre slags potentiella konflikter inom svensk politik vad gäller vilken ton man använder mot varandra. Det är inom Tidösamarbetet, ganska god ton. Mellan oppositionen och Tidösamarbetet, ganska dålig ton. Men det ska ju vara konflikt. Och sen dessutom inom vänstersamarbetet, där man inte riktigt vet vad det finns för ton för att deras tjänstemän kan inte ens äta middagar med varandra än.
Men du säger att det ska vara konflikt, säger du, mellan... Men det handlar väl om hur den här konflikten tar sig uttryck?
Ja, absolut. Om vi tittar på den här partiledardebatten vi hade för ett tag sedan, då de skällde på varandra som bandhundar. Det är ju ingen som vill ha det på det sättet egentligen.
Varför blir det så då?
Jag skyller på SVT, att det är formatet, det är upplägget. Om man jämför med de gamla debatterna man hade på 70-80-talet som man kan titta på YouTube eller på Öppet arkiv, det är ju en helt annan slags debatter. Då sitter de, Gunnar Sträng, sossarna fick höra två personer vara med, och så har de papper som de skickar fram och tillbaka, det diskuteras, de assistenter. Det blir väldigt mycket tråkigare, men det blir otroligt mycket mer seriöst också.
Men partiledarna, har inte de ett ansvar?
Jo, alla har ju ett ansvar, men media sätter ju ramen väldigt mycket, och det är också en relativt ny sak i svensk politik att om man tar de här debatterna på 70-talet och så, väldigt ofta så ordnades ju de av partierna. Om man tar liksom Skandinavium 76 med Fälldin och Palme och så.
Det går långt tillbaka.
Ja, men det är väldigt länge tillbaka, det är före min tid i alla fall. Men så här, jag tänker att det ena är att problemet är ju inte konflikt mellan partier, utan problemet är konflikt högt tonläge i brist på egentligen idémässiga skillnader och i brist på liksom realpolitiska, alltså reella, konkreta förslag, lite grann som i sjukvården. Man har brister i sjukvården, det är alla överens om, och så är man oöverens om vad man ska göra, och så är det egentligen inte rikspolitikerna som är i den här stackars agendadebatten som ska hantera detta. De vet egentligen inte om vad de ska göra, de har inga förslag, och förslagen är väldigt komplicerade, det handlar om pengar och styrning och sånt där. som någon annan ska utföra, då höjer man tonläget. Och då finns det ingen, det finns liksom, det är brist på, det är för lite liksom ideologisk debatt om vart man vill med samhället. Det är för lite konkretion. Vi vill ändra det här, vi vill ändra det här. Vi har ett höjd skatt för de rika som betalar sjukvården, eller vi vill sänka skatten, och så får folk välja privat, alltså två ideologiska alternativ. Och så blir det då, så att man har den nivån. Sen har man nivån med att jag tycker det är ganska, alltså det är inte så stort problem om Ebba Busch och Magdalena Andersson antingen gullar med varandra eller bråkar med varandra. Det kan nog folk hantera, även de själva. Problemet är ju det här att det sen finns liksom sociala medier runt det här där mer oborstade liksom tongångar, ja, rent hat, hot och så vidare spelade på. Och sen tycker jag det man har sett sista åren, kanske på båda sidor, jag uppfattar det mest på högerkanten, där man liksom spelar med, liksom, alltså till och med en sån som Carl-Oskar Bolin, vår minister då för civilförsvar, spelar ganska öppet med, det förekommer säkert också på vänsterkanten, spelar liksom mot de här kraften på sociala medier. Och som betalning får man sedan en intervju i 30 minuter i SVT. Så att det är liksom en ekologi där man kan, där vissa är väldigt skickliga, och det är liksom på båda sidor, man spelar med de sociala medierna. Mm. Och så blir det, summan av detta är ett dåligt antiintellektuellt och ganska farligt debattklimat. Men det är ingen som är enskilt skyldig.
Men jag tänker, väljarna vill ju uppenbarligen, de är ganska trötta på det här uppenbarligen. Tove Livendal, alltså, är det här någonting som man sitter och diskuterar på partikanslierna just nu, hur man ska hantera?
Ja, men det tror jag, när jag gjorde tillsammans med socialdemokraten Lena Josefsson för ganska många år sedan massa intervjuer med politiker om vad som hade förändrats i politikerrollen över tid, och deras entydiga samstämmiga svar var mediernas roll, att den har förändrats. Så det är ju, ja, vi kan gå tillbaka till Sträng, men även Ulf Adelsson har också påmindes då efter den här famösa partiledardebatten just hur det var på den tiden när partierna överenskom om hur formatet skulle se ut. Idag ägs ju de formerna av journalistiken, och där journalistiken, det är här som blir asymmetrin, att medan politiken är fast i sina former, det riksdagsår och mandatperioder och så här går det till att fatta beslut, den formen är fast, så har medierna ju snurrat upp i hastighet i ett 24/7 digitaliseringstillstånd som ju är otroligt mycket hastigare. Mm. Och de där, när de möts, så blir det ju, det blir en krock, och då får vi som de här sakerna, att vi plötsligt då i SVTs debatt, då får två partiledare komma fram helt oförberedda, och de ska avhandla en fråga på 3 minuter i en duell. Det blir ju inte, man kan inte förvänta sig något annat än en liten stunds underhållningsvåld, så att där finns det ju faktiskt ett ansvar från de som arrangerar det hela.
Jag måste bara säga, fråga Maria Wetterstrand, du skakar på huvudet här när jag frågar om det här är någonting man sitter och diskutera på partikanslierna. Du tror inte det?
Nej, jag tror inte att man gör det särskilt mycket, för att jag tror att man upplever sig relativt maktlös i förhållande till de här uppläggen som man sätts i på ett eller annat sätt. Men jag tror inte heller att man gör det därför att man är så fokuserad på hur man ska kunna nå ut med sina frågor på ett eller annat sätt. Och det är, alltså, det premieras inte att lägga fram seriösa, genomtänkta, välarbetade förslag i dagens politiska klimat. Det är väldigt, väldigt svårt att nå ut med det överhuvudtaget. Och det ser man ju också om man tittar på Socialdemokraterna, Sveriges största parti. Hur många kan nämna ens något tydligt konkret förslag de har lagt fram de senaste 25 åren? Alltså det premieras inte. De är största parti. De kör en väldigt defensiv agenda trots att de ju har en massa åsikter om det som förs. Den enda agenda man kan uppfatta är ju lite det här att ja, det är bättre att vi är i regeringen än de andra. Och lite samma saker från andra sidan. Det är bättre att vi är i regeringen än de andra är dåliga. Det går mycket fortare att kritisera någon annan än att lägga fram sina egna. Sen när de väl kommer till makten, när man väl sitter där, då läggs det fram en massa genomtänkta förslag. Men de får ju sällan särskilt mycket uppmärksamhet i media.
Mm. Vi pratade ju nyss om att väljarna tycker att sjukvården då får för lite uppmärksamhet. Men det som i samma mätning då toppar listan över vad de tycker får för mycket uppmärksamhet, det är politiskt spel. Och det är ju klart att till syvende och sist så kokar det ändå ner till att kunna få ihop en regering som har stöd i riksdagen. Men nu kort svar från er allihopa, ja eller nej. Vad tycker ni? Får regeringsfrågan för mycket uppmärksamhet? Och så kör vi varvet runt. Tove Livendal.
Ja.
Arvid Hallén.
Nej.
Daniel Suhonen.
Ja.
Maria Wetterstrand.
Ja.
Väljarna tycker ju uppenbarligen att det talas alldeles för mycket om politiskt spel. Är det vi journalister som är överdrivet intresserade av det här, Tove Lifvendahl?
Ja, det får man nog säga. Och det handlar ju åter om att vi, det finns ju en instinkt där att det här är frågor som de flesta tycker är obekväma att tala om. För man har inga färdiga svar. Man kan inte nu berätta exakt hur det kommer att bli efter valet. Och då kan man alltid få den där känslan av att nu blir det lite osäkerhet. Det här kommer jag förbi de här väldigt medietränade svaren. Eller också blir det outhärdligt medietränat. Så att jag förstår att ja, men det är klart att den är viktig, men jag tycker ju att den skymmer då diskussionen kring sakfrågorna och vad partierna vill göra åt dem. Och jag tror att vi skulle få en bättre politik om vi fick mer utrymme. Och sen har vi också en hel del frågor som vi har haft ganska så här, svåra erfarenheter av, både migrationsfrågan och klimatfrågan, där det har varit först en debatt där politikerna har liksom svävat iväg och sen har verkligheten kommit ikapp. Där borde det ha varit större fokus på sakinnehållet, tänker jag också, för den konkreta effekten av att vi ägnar mycket mer tid åt det här spelet.
Mm. Arvid Hallén, du tycker inte att det pratas för mycket om regeringsfrågan?
Nej, och jag tycker att man måste hålla isär det här diskussionen om politiskt spel å ena sidan och regeringsfrågan å andra sidan. Jag har full förståelse för att många väljare tycker att rapporteringen om olika utspel, om hur vem gynnas av det här och fram och tillbaka, att det är ganska ointressant och att det är för mycket rapportering. Samtidigt, det finns nog ingen, väldigt få, ganska få svenska väljare har ju ett starkt engagemang idag för ett specifikt politiskt parti. Det viktigaste för de flesta väljare det är om högern eller vänstern vinner. Och ur det perspektivet så är ju regeringsfrågan avgörande.
Mm. Vad säger du med det?
Nej, men jag möter ju många väljare som gärna skulle vilja se att man luckrade upp blockpolitiken och att det skulle kunna bildas allianser.
Ja, det visar forskning också.
Ja, att man skulle vilja att det kunde bildas allianser över de här blockgränserna, mer i den politiska mitten och sådär. Samtidigt har ju Arvid verkligen en poäng i här att det är många väljare som bryr sig om vad man får för regering. Och det är ju jag tror kanske väljarna själva ibland underskattar hur viktigt de tycker att det är. Men blir det så att det är osäkert när man röstar på ett parti, att det är osäkert huruvida man får en höger- eller en vänsterstatsminister. Det här vet jag som miljöpartist, att då blir väljarna osäkra. Då tappar man väljare i Sverige. Så är det. Folk bryr sig om vad det blir för regering.
Så måste vara tydlig
så på det sättet.
Men
så
vi har ju ett läge där det här liksom, regeringsfrågan blir på något sätt en ödesfråga. Man kommer säkert höra under det här året nu att det här är ett ödesval. Jag tror också att på många sätt är det liksom många andra val. Sveriges framtid avgörs. Politik i demokratin är en väldigt kraftfull, alltså den här regeringen, jag håller inte med om väldigt mycket, speciellt mycket den har gjort, men det är att ha en regering med majoritet i riksdagen, vilken oerhörd kraft det är. Det är en oerhörd maskineri för politisk förändring. Det är väldigt viktigt vilka som har det, och detta är liksom kärnan någonstans i hela den politiska liksom diskussionen. Och då blir det här en viktig fråga. Sen har man liksom, ytterligare ovanpå det har man då ett antal partier som liksom kanske inte trivs riktigt i sina lag. Vi har Centern på den rödgröna sidan, om de nu tillhör den. Vi har Liberalerna som kanske har 1-2% stödröst i praktiken och kanske försvinner ganska stort i så fall om det händer. Vi har liksom ett antal sådana frågor. Det blir som excess, alltså, när det brist på ideologisk konflikt om andra saker, då blir det här, då ersätter på något sätt frågan om vem tar vem, vilken sida vinner och vilka partier blir kvar, som då som sammantaget i det här på något sätt det politiska spelet. Jag menar, om jag hade varit Simona Moansson, Gud förbjude, då hade jag nog haft liksom migränattacker inför det här året. Hur många frågor i dessa intervjuprogram i den här studien där vi sitter nu kommer hon utsättas för frågan om hur många procent får ditt parti? Kommer ni välja? Kommer SD få sitta med i regeringen? Kommer de få bilda regering? Alltså, det här är ju outhärdligt naturligtvis för politikerna, men det är också kärnan, så att man kommer inte runt det. Och det är lite som i alla de här frågorna, vi kommer liksom inte runt dem, de är på riktigt, därför att till slut kokar det ner till, blir det en högerregering eller en vänsterregering? Ska vi gå åt vänster eller höger? Det är jätteviktigt.
Tiden är snart ute, men jag vill prata om en sak till. Och det handlar om hur vi väljer rösta, om vi, beroende på om vi är kvinna eller om vi är man. Det är stor skillnad nämligen. Klyftan mellan könen har aldrig varit större än vad den är just nu. Kvinnor placerar sig till vänster i mycket högre utsträckning än män. Och forskarna som har studerat det här, de slår fast att den här skillnaden då, som ökar, främst beror på att det är män som går höger ut. Kommer den här utvecklingen, eller ökade skillnaden mellan kvinnor och män, att fortsätta, tror du, Maria Wetterstrand?
Ja, det ser ju ut så om man tittar på den yngre generationen. Jag har ju två barn som båda är förstagångsväljare i höst. Och där, i deras generation är det ju oerhört tydligt att det finns stora skillnader i politiska preferenser mellan tjejer och killar. Och det tyder ju på då att det här kommer att liksom följa med upp i åldrarna. Men det är mindre skillnader mellan de som är äldre. Så att det är också stora skillnader mellan stad och land. Det har det i och för sig varit ett tag. Men det är ju också ganska bekymmersamt att man inte alls har samma politiska preferenser. Det är också skillnader mellan människor med olika utbildningsnivå och så vidare. Så att kan nog finnas behov av att man försöker samla sig lite i debatten kring det här och prata om liksom hur man ändå ska hålla samman och inte öka på konfliktnivån i samhället i stort.
Arvid Hallén, vad tror du? Varför är det männen som går höger ut?
Ja, det är väl att de stora frågorna i vår tid idag, det är ju de här hårda frågorna om migration, det är kriminalitet och det här, det är män som appellerar, de appellerar i första hand till män. Och man kan väl också säga att det har ju inte alltid, det har alltid varit skillnader mellan män och kvinnor hur man röstar. Men det var först någon gång kring 1970 som det blev det här att kvinnor röstade mer vänster. Innan dess hade den typiska högerväljaren varit en äldre kvinna. Så att det är inte givet vilket kön som ska rösta åt vilket håll, utan det beror snarare på andra sociologiska och andra sociala ramverk och så vidare runt omkring.
Tove Livendal, borde partierna utnyttja det här eller tänka på det här mer än vad de gör?
Nej. Alltså det, jag vet ju att det är ju inte sällan som det blir såna här att det är klart att man behöver ju, om man vill vara ett parti som kan locka många, så bör man ju fundera på hur man uppfattas såklart. Men det finns, tycker jag, lite för mycket av det att man blir för fokusgruppfixerade och ägnar mindre tid åt politikutveckling. Och jag tror att i grunden så är det ändå idéer och politik som vi ska rösta om. Och ju mer man försöker snegla på hur saker och ting kan uppfattas, desto mindre tid får man lägga på att få fram idéer som man verkligen tror på själv.
Hörrni, tiden är snart ute, men innan vi slutar så tänkte jag att ni ska få svara på en sista fråga lite kort. Vad ser ni mest fram emot under det här valåret, Arvid Hallén?
Valdagen, så att valåret tar slut.
Daniel Suhonen.
Nej, men det här valdagens liksom ritualer, de här partiföreträdarna som delar valsedlar på skoltrappor och moderaten som hjälper vänsterpartisten med att lyfta upp valsedlar. Ja, men det finns något väldigt, ja, jag gillar själv att rösta i skola på valdagen och sådär. Och sen rör man sig mot kanske en valvaka.
Själva
och sen,
eventet liksom.
Ja, men liksom, och den här laddningen. Alltså spänningen, att demokratin står på spel.
Det är något högtidigt.
Väldigt högtidigt, man tar på sig en fin kostym. Inte, du är ju alltid finklädd, Arvid, men, men då är även jag det.
Tove Livendal, vad ser du fram emot?
Ja, men jag håller nog med det de andra sa. Och men det brukar också vara så att även om man då, när valdagen kommer, så är man ju lite utled på det som vi har pratat om nu, som kanske inte är de finaste uttrycken i debatten. De kommer ju tyvärr att se också. Men det brukar också finnas någon som höjer sig. Det blir någon debatt där det plötsligt händer och man känner att oj, här var det någon som höjde sig och där kom ett argument eller en person fram på ett sätt som var som helst. Så det finns ju en dynamik i de här valrörelserna som är spännande. Men sen är det just, det är ändå, med tanke på att demokratin är på tillbakagång i världen, så finns det ju bara att fira att den fungerar i vårt land.
Maria Wetterstrand, vad ser du fram emot?
Jag ser fram emot att följa processen med mina förstagångsväljare, mina barn. Så det blir lite roligt. Men sen så tycker jag ju också att själva regeringsbildningen brukar vara väldigt intressant. Så att jag ser kanske mest fram emot vad som händer efter valet. Och även om det blir lite kaos så brukar de ju reda ut det till slut.
Vi får se. Tack alla fyra för att ni var med. Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet. Arvid Hallén, programansvarig på den konservativa tankesmedjan Oikos. Daniel Suhonen, socialdemokrat och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. Och Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Producent var Johanna Palmström, tekniken skötte Maria Stillberg och jag heter Erika Mårtensson. Nästa vecka så låter Ekots lördagsintervju lite mer som vanligt. Då är utrikesminister Maria Malmer Stenegard gäst. Vi kan också komma med ett litet lyssningstips om du känner att du inte fått nog av politik. Då kan du lyssna på det politiska spelets årskrönika. Den finns i appen Sveriges Radio Play. Tack för att ni har lyssnat.